If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hon gjorde debut till landslaget när hon spelade i Division 1. Hon är en av Sveriges damlandslags bästa målskyttar genom tiderna. Hon spelade 166 landskamper och gjorde 68 mål. Och 2007 slog hon rekord i flest antal mål i en landslagsmatch när hon gjorde 5 mål mot Rumänien. Hon har vunnit ett EM och ett VM-silver, 4 SM-guld och diamantbollen 2 gånger. I Holmgren möter den här veckan hör du Victoria Sandell Svensson berätta om extra träningen som tog henne till högsta nivån. Om resorna till träning och match på 22 mil tur och retur, 6 dagar i veckan. Du hör också hennes tankar om svensk damfotbolls framtid. Vill du komma i kontakt med Holmgren möter? Då når oss via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren möter eller Twitter Niklas_Holmgren. Här, Niklas Holmgren möter Victoria Sandell Svensson. God lyssning.
Victoria Margareta Sandell Svensson, född den 18 maj 1977 i Ronnaväg, Ulricehamns kommun, Västergötland. Tjenare, Vickan.
Tjenare, Niklas.
Hur är läget?
Det är bara bra, tycker jag.
Ronnaväg? Ja, men alltså, titta, Ronnaväg, den vägen har ni uppväxt. Ja. Men så läste jag på, det är en liten ort med 380 invånare.
Ja. Ingen affär. Fanns affär när jag var liten. Fanns en fotbollsplan då, nu finns det två. Ja, tennisbana, kunde spola is uppe vid tennisbanan också. Det fanns det som behövdes.
Hur långt är det från Ulricehamn?
2,5 mil, va? Det tar 15 minuter drygt att köra dit. Mina två äldre systrar bor där med familj.
Ja, du fyller 40 år i år. Vi pratade om det 1977, 18 maj 1977. Några betänkligheter?
Nej, men det är nu, för jag brukar inte ha någon åldersnoja så, men nu faktiskt med att några klasskompisar som har fyllt, man följer dem på Facebook eller har kontakt sådär, så shit, jag fyller 40, det är konstigt, men 4 först. Så lite mot vad jag haft innan alltså. Men jag gillar att fylla år, så ja, det är kul. Man ska ju vara glad liksom för varje dag man får.
Jag vet, vi pratade lite innan här, du vill gärna fira med att åka till Old Trafford.
Ja, det hade varit fint att få åka dit, och blir det inte innan så blir det kanske nästa säsong då, men det är en dröm. Jag har varit på Old Trafford, men då såg jag Sverige England, så jag har inte sett United där, och det är en dröm som jag får ha kvar då. Se vad jag får när jag fyller år.
166 A-landskamper, 68 mål. Vad gör du idag? Vi sitter här i Svenska fotbollsförbundets lokaler i Solna. Vad gör du?
Vad gör jag? Det undrar jag också. Nej, men ska försöka hålla det kortfattat. Jag jobbar ju 50% här på fotbollsförbundet, och sen jobbar jag 50% en trappa upp på Elitfotbolldam. Elitfotbolldam är en intresseorganisation till Damasvenskan och Elitettan. På här sidan heter det ju SEF då. Så Stefan Lundin är ju min motsvarighet där. Skillnaden är att han jobbar 100% där, och jag på damsidan har vi en 50% i tjänst då. Här på fotbollsförbundet så jobbar jag på dam- och flickavdelningen. Är anställd i ett UEFA-projekt, eller vi kan ansöka om pengar från UEFA. Det kan man göra på många olika avdelningar här, men där det är fokus på spelarutbildning, unga spelare, 17-21 år. Och så finns det liksom, där i finns det specialisering till spelare i den åldern. Behöver den här tjejen extra hjälp med avslut eller psykologi eller kosten, så kan vi gå in och jobba där. Mitt huvudfokus är mentorskap, att få före detta elitspelare att behålla dem inom fotbollsfamiljen, att få dem bli tränare eller sjukgymnaster eller videoanalytiker. Vi vill ju behålla dem och vi jobbar med att få in mer kvinnor helt enkelt. Sen ligger också ett målvaktsprojekt i detta. Så där har jag fått en anställning då, som från början var 75%. Men när jag fick frågan från Elitfotbolldam också att bli sportchef där, med fokus på unga spelare där också, så gjorde vi 50-50 att försöka bygga en brygga mellan klubbarna och fotbollsförbundet då. Så det är lite, så här är det lite allt från mentorskap till att vara med på tränarkonferenser till att sitta i arbetsgrupper. På Elitfotbolldam så är det sportchefsjobb med fokus på att kvalitetssäkra klubbarnas jobb med unga spelare. Och jag är också ansvarig över serien Svenska Spel F19, som är ingen tävlingsserie utan en serie som vi kan sätta våra regler lite själva, hur den serien ska se ut då. Så lite kortfattat, eller blir det kortfattat?
Ja, det, långt, det var mycket.
Liksom. Men unga spelare, ja, helt enkelt på båda ställena. De går in i varandra lite, mina båda tjänster då.
Är det stor skillnad på de unga spelarna idag jämfört när du, med när du var en ung spelare?
Ja, det är ju några år sedan nu och jag tycker ju vi tränade nog lika mycket. Och jag kan tycka, i viss mån när man tittar på, nu är det inte just det här, unga spelare, men damallsvenskan, elitettan, så tror jag nästan vi kunde träna mer då. Men de är, jag kan tycka att de är bättre förberedda när jag åker ut på ett landslagsläger på Bosön eller åker ut i ett klubblag och ser spelare, så tycker jag de är kanske bättre förberedda och fysiskt sett än vi var då. Det känns som vi var lite mer gängliga kanske. Nu har jag ju aldrig varit lång, men känns som de är väl förberedda när de är ute på landslagsläger.
163 centimeter, stämmer det?
Det stämmer. Aha. En gång på Bosön faktiskt, när vi gjorde fystester, så sa de, är du 1,64? Nej, jag är 1,63 enligt passet. Jag gillar det, 1,63.
Men har det hänt mycket, du pratade om det fysiska, att det kan jag känna att rörelsemönstren mellan tjejer och killar blir mer likt. Mm. Alltså mer när det är vän, jag förstår vad jag menar. Mm. Så det blir mer och mer samma.
Ja, om man säger det är mycket så här, damfotbollen har ju alltid lätt att bli jämförd med herrfotbollen. Mm. Mer än till exempel, du pratade om curling innan, att du, ja, liksom, det är inte så, det finns ingen sport så som damfotbollen som blir ifrågasatt när det gäller publik eller annat som damfotbollen blir. Liksom. Men jag kan hålla med i det som skiljer mest en herr och en damspelare är ju att till slut springer ju killarna snabbare eller starkare fysiskt sett. Tekniskt, taktiskt och allt sånt, så kan tjejer mäta sig. Men fysbiten är ju den som har tagit mest kliv sen jag slutade spela kanske, eller de sista åren. Så är det ju. Tjejerna är otroligt starka och lägger mycket vikt på den fysen nu inom fotbollen.
Ja, jag tycker det märks. Förut var det ganska stor skillnad. Det kanske inte var så stor skillnad i handboll och så, men just i fotboll. Men jag tycker att det har närmat sig. Ja. Och jag vet inte om det är bara jag som tycker det. Men...
Nej, men tjejerna är bra alltså. Ja. Och vi är ju på världsnivå både i klubbfotboll och i landslagsfotboll. Så det är klart att det gäller ju att hålla sig kvar i toppen. Eller för att tänka sådana nationer som England, Spanien som kommer. Mm. Det är svårare att hålla kvar, toppa det man har liksom, men det är lättare att komma underifrån och smyga lite kanske. Jag brukar jämföra det som golf. Det är lätt att sänka sig i början liksom, sen måste du träna som mattan för att ligga kvar där uppe. Fysen har tagit otroliga kliv, så är det.
Hur mår damallsvenskan till exempel idag?
Nu tänkte jag säga att där, jag kan ju svara för den sportsliga biten som är sportchef där. Sen har vi Linda Wikström som är generalsekreterare och har superkoll på hur klubbarna mår ekonomiskt sett och så. Men det är ju klart, vi Jag skulle säga vi får slåss i motvind. Det är tufft ekonomiskt sett. Våra klubbar sliter där ute. Sen att liksom... Det är ju liksom kanske organisationer, det är styrelser, ordförande som byts ut. Det är för mycket rullians på det. Det brukar vara så att våra tränare i Damallsvenskan är de som har mest erfarenhet. Nu har vi haft ett år där vi har tappat tränare med bra... Jag tänker på Martin Sjögren som blev förbundskapten i Norge som har haft otrolig erfarenhet. Det är klart det byts där med, men det är de som har haft mest erfarenhet medan det byts på kanslier och ordförandeposter. Och det är ju inte alltid så bra att det görs det då. Så det slits där ute, men de gör ett otroligt bra jobb. Men ekonomiskt, där, ja, det är tufft där.
Ändå så är ju många, det har varit så i flera år, att många av de bästa spelarna i världen har ju varit i damallsvenska, speciellt sedan den amerikanska ligan stängdes när den tagits upp igen då. Men, ja. Men hur är konkurrensen där på när det gäller ligorna i världen?
Nej, man kan ju säga att vi kommer inte kunna mäta oss ekonomiskt längre. Nu är ju Kina på G, jag vet inte om du har läst någonting i. Vi har ju haft... en del spelare som har försvunnit dit nu då, och det går inte att mäta sig med dem ekonomiskt, och vi kan inte mäta oss ekonomiskt med ligor i Europa heller, utan det vi ska fokusera på och det jag jobbar med då är ju att utbilda våra yngre spelare. Vi måste fostra våra yngre spelare, det är de som kommer upp i våra A-lag sen. Och jag ser ju, hoppas ju att damallsvenskan fortfarande kommer vara attraktiv, att vi kommer fostra, våra klubbar kommer fortsätta fostra bra spelare, och så kan vi krydda det med landslagsspelare från damlandslaget då, eller yngre landslag, och att vi får hit någon Marta eller Bachmann eller Mittag då. Vi ska krydda det med de bästa. Men ekonomiskt sett så kommer vi få det tufft, alltså att kunna mäta oss i spelarlöner och så då.
Men under några år så har det ju varit fantastiskt bra här hemma med alla de du nämner har ju spelat i Sverige.
Ja,
och det är flera där till.
Ja, och vi är fortfarande topp tre i ligor liksom, och vi är bra, och vi går långt i Champions League med. Till exempel nu är det ju Rosengård och Linköping då som ska vara med där, så vi är ju med där.
Men hur är stålarna då? Om man jämför med Tyskland och Frankrike. Vi vet ju på här sidan är det ju likadant, där försvinner ju, och Kina är ju på väg där också. Men hur är stålarna i damallsvenskan jämfört med till exempel Wolfsburg och Lyon och Paris Saint-Germain, vad de nu heter, klubbarna där nere?
Det skiljer ju. Sen har vi ju spelare, nu kan ju inte jag svara på och ska ju inte säga vad vissa spelare har här hemma, men självklart de största stjärnorna har ju en lön, men det kan ju spreta toppen i allsvenskan. Vi tar Rosengård eller Linköping som kan ha heltidsanställda spelare jämfört med ett bottenlag där man jobbar heltid fortfarande. Så är det faktiskt. Man jobbar heltid och sen kommer man att träna på kvällen. Och man lyfter inte en tusenlapp i månaden kanske, vissa spelare. Men vissa spelare har ju okej löner, men inte om man sätter en damspelare kontra en herrspelare med tiden man lägger ner, och man tränar ju minst lika mycket, så är det ju inte jämställt. Nej. Så är det. Och det är ju klart att vi önskar att läget skulle se annorlunda ut, men sen så måste ju det vara, det viktigaste är ju att klubbarna har en sund ekonomi och att vi inte springer iväg, ja, typ det som hände Tyresö för några år sedan då. Det vill vi ju inte. Vi vill ju ha bra spelare här, men det måste ju vara realistiskt också. Men vi kommer inte kunna mäta oss ekonomiskt med spelarlöner. Men däremot, titta, vi har 179 000 spelande tjejer. Det är ju de vi ska fokusera på. Det är de vi ska utbilda. Vi ska ha bra utbildade tränare på våra yngre spelare. Och det ger oss bra spelare i framtiden. Det tycker jag, det är det vi får fokusera på. Det är det ansvaret våra klubbar måste ta där ute. Och gör också. Men vi ska jobba ännu hårdare med det.
Jag kan tänka mig att det blir väl som på här sidan, att det är ungefär samma status. Vi släpper de bästa, eller vi är tvungna att släppa de bästa spelarna. Vi kanske säljer dem för att få ekonomin att gå ihop. Att det blir som för herrarna på sikt. Jag menar, du har Chelsea, Arsenal, Manchester City, de andra lagen i Frankrike och Tyskland, de börjar ju, italienska lag, de börjar ju intressera sig för damfotboll riktigt ordentligt nu.
Så är det ju i Spanien, där ska ju de bästa lagen ha, och de är på G liksom. Men nu, jag tycker inte, vi är ju rankade mycket högre i damallsvenskan än herrallsvenskan, och vi är i Champions League, det är man inte på samma, vi hade Malmö då som var där liksom, och vi är ju en toppnation fortfarande, både i landslaget och när gäller klubblag. Så jag tror det kommer ta ett tag innan vi kommer få en lägre
ranking.
Men ändå
när de andra kommer in som de gör med sån kraft.
Ja, så är det ju. Men det är därför jag säger att vi måste fokusera mer på att ta vara på de spelarna vi har. För lönemässigt kommer vi inte kunna mäta oss. Då måste det hända. Men däremot så jag tror ju, till exempel när jag gick, när Älvsjö som jag spelade i slogs ihop med Djurgården, då var vi ju fristående. Nu så är ju Djurgården under herrföreningen också. Och jag tror att våra herrklubbar måste på något sätt ta större ansvar för damfotbollen och även för ungdomsfotbollen. Det är nu ta Hammarby som precis har gått över till damsidan igen då. Och sen så är det ju också så att det har ju till och med varit uppe i riksdagen nu liksom, det är ju dyrare att sponsra ett damlag för att det inte är lika marknadsmässigt högt. Och det är ju en katastrof att det ser ut så. Så ska det ju inte vara, att det är dyrare att sponsra ett damlag.
Nej,
då är det ju fel i början liksom. Så där måste alla ta sitt ansvar.
Damfotbollen är ju, alltså när du och vilka landslag det än är kommer fram i mästerskap, då tittar svenska folket ju. Men det är ju lite si och så med publiksiffrorna i Allsvenskan. Hur jobbar ni, för nu sitter ju både på förbundet och på elitfotboll. Hur jobbar ni för att liksom göra det mer attraktivt att gå på matcherna?
Den där frågan får vi ju, precis som du säger, efter det som hände efter OS-silvret då. Och jag tycker varje gång, det är ju ofta så. När vi tog VM-silver 2003, då hade vi ju en peak i damallsvenskan, och den har vi ju inte fått riktigt efter mästerskapen nu. Men jag tycker det är ju väldigt bra när vårt damlandslag går bra, för då blir det populärt att titta på fotboll hemma också. Men det är ju upp till våra klubbar att marknadsföra sig själva och så, och de gör allt de kan. Men det finns ju, som jag var inne på i början här, det finns ju ingen annan sport som, vi säger, tar vi ett, nu, jag menar inget illa om curling nu, men tar vi ett guld som de ofta gör liksom, då är det ju inte så att deras liga hemma i Sverige blir lika ifrågasatt. Nej. Med hur mycket publik. Nej. De har hemma, men damfotbollen blir det. Och våra klubbar sliter för att marknadsföra liksom fotbollen och lyfta sina stjärnor man har. Men det är ju klart att någon, liksom, hade jag haft svaret, jag sa det efter OS också, för då var det ju den här frågan i fokus igen, vad gör ni? Då hade jag ju självklart svarat på den eller tagit tag i det. Men det har ju sett ut så i alla år att vi får inte till det liksom. Sen har vi ju lag i damasen som Eskilstuna och Piteå som har bra publiksiffror. Men vi har ju också lag som spelar väldigt bra fotboll och ligger i toppen som inte får några bra. Och ja, jag vet inte, hade jag haft svaret hade jag gett det här nu.
Ja, för det är ändå, jag var inne på det, för det är ändå världsstjärnor som har spelat. Det är världsstjärnor som har varit i damallsvenskan, så det går liksom inte att skylla på lirarna.
Nej, men alltså det är ju, du har kollat Rosengård liksom med Marta, och de har haft Sjögran tidigare, och de har haft Mittag, och de har haft Bachmann, och jag menar, nu har de Schelin och sådär. Du kan bara gå 100 meter hemifrån och få se världsstjärnor ute på planen. Och oftast är det så, jag har hört det sen jag spelade liksom, att går du på en match kommer du oftast tillbaka, för du tycker att det är väldigt underhållande fotboll, och det är fotboll i världsklass ofta man får se. Sen så, men man får ofta höra så, men det är så, ibland är det så ojämna matcher. Ja, men det är det ju här i allsvenskan också. Så jag vet inte liksom, hade jag haft svaret hade du fått det. Ja. Men det är tråkigt alltså att det blir så.
Men det är många andra sporter som lider likadant. Det är många som tittar när det drar ihop sig. Ta herrhandbollen till exempel, eller damhandbollen för den delen. Skulle de gå långt så skulle hela Sverige titta. Men det är inte jättesiffror på alla håll och kanter i ligan.
Nej, och så är det ju inte. Och så är det ju faktiskt i tyska ligan också, att det inte alltid är topp, eller i franska ligan heller när det gäller damfotbollen då. Så det är ju tråkigt. Det är ju som när vi spelar på stadion i Umeå 2003, det var 6 000. Det är ju ändå häftigare när det är 100 personer där och tittar då. Men det har varit så i alla år att vi får kämpa för att dra dit dem, och det spelar ingen roll om det är gratis inträde eller vad det är då. tyvärr.
Pratar om vi ska göra en evenemangen lite häftigare. Det pratar ju här, pratar ju alla om. Tittar ju, USA är ju duktiga på att göra evenemang. Att titta på de bitarna, göra en happening utav det. Eller hur?
Och det försöker ju våra klubbar göra. Och sådär. Och det är ju liksom, jag satt uppe på SEF för några veckor sedan där han sa, där fokuserar de ju mer hur får, vi vet ju redan vilka som är på matcherna, hur får vi de som inte är på matcherna att gå. Så tänker ju SEF då, för de vill ju ha mer, ännu mer då. Men vi de försöker, våra klubbar, och det är, men det är ju också så att en tränare i damasvenskan ska vara 100% tränare, men det är ju ofta att de hamnar att få göra andra uppgifter också, tyvärr.
Mm. Ja, finns att arbeta med fortfarande.
Det finns att arbeta med. Och jag hoppas att det är någon gång att fotbollen ska få det, damfotbollen ska få det den är värd, för det bjuds på väldigt bra fotboll där ute på arenorna.
Men statusen alltså på den är ju hög. Alltså för tjejfotbollsspelare tycker jag statusen är ju hög i Sverige. Hur ser det ut i resten av världen? I USA är ju fotbollen naturligtvis soccer. Är ju gigantiskt. Det är ju, men de övriga länderna i Europa då? Hur är statusen då för damfotbollsspelare?
Nej, men alltså den är ju, det är ju våra största som du var inne på inom Wolfsburg, PSG, Lyon liksom. Vi kan ju inte jämföra oss här i damasvenskan med den omsättningen de har, men det är ju en status att spela där borta också, och den statusen gör ju att många av våra stjärnor, och det går ju lägre ner i åldrarna, att de försvinner ut också, men det är ju också lönerna som drar då. Men sen så de är ju på samma arena. Chelsea, vi var inne på dem innan. De har ju bra arenor, bra förutsättningar och så. Så det är ju klart att det är status att spela fotboll i de länderna.
Hur är det med de många tjejerna som du arbetar med? Är de på väg ut och bli ungdomsproffs på samma sätt som många unga killar har varit under många år? Är det på väg att gå i den riktningen också?
Jag tror det är på väg att gå neråt i alla fall, för jag vet, utan att nämna några namn, så vet att det finns spelare som i 17 års ålder var aktuella för att gå till engelska ligan då, eller till Chelsea eller Manchester City. De drar ju i dem. Så det kan vara på väg däråt. Men det är ju inte som om man tar elitlägret i Halmstad som numera heter utvecklingslägret då. Det är ju inte så som på killsidan att scouter redan kanske står där och tar dem som på killsidan. Så är det ju inte riktigt på tjejsidan då. Så vi ska vara rädda om det vi har, för vi har bra miljöer här hemma, både i klubbarna och så i landslaget liksom, med bra kompetenta ledare. Så vi ska spetsa till det ännu mer så att de vill stanna, och att damallsvenskan och elitettan och vår svenska spel F19 ska vara attraktiv nog. För jag tror heller inte att det är bra att sticka iväg för tidigt. Sen så är det ju den här farligheten med att vi säger att du som ung spelare, jag har jobbat som sportchef i Djurgården också, när man väljer lönen istället för att välja att få speltid i damallsvenskan som det var i detta fallet, så väljer du att gå till en damallsvensk klubb som betalar mer lön och sitter på bänken. Då är frågan om du är intresserad att bli tillräckligt bra som spelare, så man måste ju också ta sitt ansvar personligen också. Vad vill du som ung spelare? Vill du ha speltid eller vill du ha pengar? Mm. För du kommer inte nå toppen om du inte spelar matcher. Så är det. Så vi ska fokusera på våra miljöer här hemma, tror jag, i Sverige. Och fokusera på att ha bra utbildade tränare på våra yngre spelare. Så kommer vi fortfarande vara ett land som är attraktivt att komma till.
Vilka vinner damallsvenskan i år? Som det ser ut nu?
Rosengård. Linköping har tappat för många bra spelare och en bra tränare. Det tror jag kommer stå dem dyrt.
Ronnaväg var det, Ulricehamns kommun, född 1977. Hur var det växa upp där på 80-talet då? För du var ju så liten i slutet på 70-talet. Ja.
Ja, nu mitt minne här ska vi komma över. Våra barn då, vi har ju en kille som är 9 och en tjej som är 7. 9-åringen frågade, men vad gjorde ni nu med små? För de gillar ju att spela padda, du vet. Det är ju det de gör och håller på med någon idrott, tack och lov. Men liksom, vi höll ju inte på med sånt. Det gjorde ju inte ni heller. Vi var ju ute. Antingen så spelade jag fotboll på lekplatsen hemma, som nu är döpt efter mig. Efter VM 2003 så var det fotbollsplanen eller lekplatsen. Och politiskt sett fick det inte bli vägen eller huvudarenan, utan det blev lekplatsen då. Så Victoriaplan, så den heter, där spelade jag fotboll varje dag. Eller så åkte jag upp till Ronneby och spelade. Vi lekte röda vita rosen, vi lekte... Nej, men det var ju allt, vi var ju bara ute.
Burken.
Ja, burken. Nej, men du vet det här. Det var ju det vi gjorde. Men nu är det så mycket annat som drar också. Men det var ju det. Och liksom där i lilla Ronneväg, man tog cykeln eller man gick bara med... Jag hade alltid bollen med mig var jag än gick. Alltså.
Var det så? Var det kärlek till bollen? Sen när du började knata och sparka, kände du...
Ja, så var det ju. Jag har ju sett bilder och fått det berättat om mamma och pappa också. Att jag... Det var ju så när jag var 4 år, så jag ser någon bild framför mig med bollen. Men i klubbverksamhet så började jag när jag var 6 år med killar. 7 år när jag var med tjejer. Men sen så höll jag på med fotboll. Men jag åkte också längdskidor och jag spelade tennis ganska mycket. Sen testade jag ju judo och handboll också. Men fotboll, tennis, längdskidor. Men jag blev alltid 2 i längdskidor.
Alltså, vem vann då?
Jag sprang på dem. Nej, det gjorde en klasskompis till mig. Hon vann jämt, så jag slutade med det och så satsade jag på fotbollen istället. Jag ville ju vinna.
Vi ska återkomma till det vinnarinstinkt, för den pratar många om. Vickans vinnarinstinkt. Var det för bra för att spela med tjejer? Eller var det för lite utbudet? Var för litet i den orten? Så att du, för att få lite roligt, så spelade du med killarna?
Ja, men jag började med killar i Gällstads IF och i Ronnaväg. Vi hade ju Gällsta AIS i Gällsta och så hade vi Gällstads IF i Ronnaväg. Så började jag med killarna där. Och det var ju jättekul. Sen året efter började jag Gröna Högs IK. Du hör här nu uppe i Köttkulla. Och spelade med tjejer också, 7 år. Så dubbelspelade med tjejer och killar till jag var 14. Så fick jag inte vara med killarna mer. Men det är ju klart att det var en mer utmaning att spela med killarna och... Jag får väl höra det när man träffar gamla klasskompisar eller andra, att det var ju, för det första såg jag ut som en liten kille när jag var liten också, så de visste ju inte att jag var en tjej först. Nej. Men när det kom fram så kunde ju de vara sura för att det var en tjej som var hyfsat bra. Men att spela med killar, och plus att jag spelar fotboll varje morgon när vi väntar på bussen med en liten tennisboll. Vi la upp stenar som mål, spelar med en tennisboll. Det tror jag har gett mig otroligt mycket.
Hur var det då? Alltså du var, när kände du att jag har någonting extra? Alltså, hur gammal var du då? När du fick en insikt? Ja. För nu har du spelat med killar och det är svårt att veta liksom, exakt. Men när kände du att wow, jag är ju faktiskt jättebra?
Ja, men alltså, det var ju det här med distriktslagen, Västgötalaget och sådär. När man börjar komma med i det vid 13-14 års ålder. Det betyder ju jättemycket med de här distriktslagen, eftersom jag kom från en liten by, att bli upptäckt sådär. Men det var väl först då jag förstod ju liksom, jag var ju ändå bättre eller lika bra som killar liksom, när vi spelade matcher och sådär. Men det var när man började komma med på de här distriktssamlingarna. Problemet jag hade var ju att jag var så jäkla rädd för att sova borta.
Jaha.
Jag tyckte ju inte om det. Jag hade jättesvårt att sova hos kompisar, men när jag väl kom iväg från de här lägren så var jag ju tvungen att sova borta. Jag har varit med på ett sånt där briskort en gång, räddhare. Det stod det typ att från att inte våga sova borta till att sova 130 nätter borta när det var VM och så under ett år liksom sådär. Så var jag ju tvungen att lära mig. Men det var ju, distriktslagen betydde jättemycket för mig, och sen var det ju... Ja, men cup kommunal med Västgötalaget. Sen var det ju det här elitlägret i Halmstad som var grymt att komma till då. Där jag kanske... Bli upptäckt och bli utsett till bästa spelaren där. Och Pia Sundhage som kommer från samma ort, eller Marbäck då, som ligger mellan Ulricehamn och Ronnaväg. Jag vet, hon kom till Ronnaväg efter det här lägret och vi tog en bild liksom, utsett till bästa 15-åringen. Det var ju på den resan det började. Men jag vet inte, det var alla runt där som jag märkte att kanske kan bli någonting.
Varför var du så rädd att sova borta då? Var det läskigt att komma utanför lilla Ronnaväg, eller var det liksom utanför hemmet, eller vad var det som...
Jag har nog varit hemma hela tiden, för jag flyttade inte hemifrån innan jag flyttat till Stockholm. Jag spelade ju Jitex ett år och pendlade 22 mil tur och retur 6 gånger i veckan.
Lite myndal.
Det är ju ganska mycket. Sov en natt i Göteborg då när vi tränade sent. Liksom. Jag ville inte flytta hemifrån då heller. Så jag var hemma så här, tror jag, och tyckte om det hemma och så. Men sen kom jag ihåg när jag flyttade till Stockholm då 98-99 när mamma och pappa körde upp mig.
För du hade sagt aldrig Stockholm.
Ah, jag hade sagt aldrig Stockholm, men jag skulle ner till Malmö eller något. Men sen när jag väl hade hyfsat många erbjudanden så var det Älvsjö jag ville till då. Jag grät när mamma, det kan jag känna, jag skulle ju fylla 20 va. Och mamma och pappa åkte, det var hemskt. Jag valde ju inte Hammarby där mina två bästa kompisar spelade, Linda Fagerström och Jane Törnqvist, utan jag valde Älvsjö där många landslagsspelare spelade. För jag vill inte ha tryck att det här när jag hade varit i Jitex, vi hade åkt ur och det hade varit mycket press på mig och någon mer spelare. Att vi lyckades med, vadå, vi gjorde 22 mål, jag gjorde 11 av dem, vi tog 3 poäng tror jag det året. Jag ville gå till en klubb där det fanns många, det hängde på, och det var bra träningar hela tiden, men det hängde inte på mig. Men det ställdes krav på mig, för jag fick ju inte komma ner och inte ge mitt bästa på en träning. Så då var det Stockholm. Och det är jag ju nöjd med idag.
Du, innan vi lämnar Ronnaväg, du var inne på att du spelade en del andra, eller höll på med en del andra sporter. Var det någon som var nära att du valde istället för fotbollen?
Det var nog aldrig det. Alltså längdskidor höll jag på med, men jag sprang mest på de här skidorna och blev tvåa, som sagt. Tennis var skitkul, men jag tävlade aldrig i det. Så nej, det var nog aldrig nära att jag valde någonting sånt, utan fotbollen, nej, det betydde så mycket så länge för mig, så tidigt för mig.
Minns du vad du hade för tankar om fotbollen då? Att komma ut i Europa, så det var ju inte så vanligt på den tiden. Jag vet inte om Pia var ute en sväng där, men det var ju fortfarande inte den mängden spelare som det är nu. Vad hade du för drömmar när det gäller fotbollen, Victoria?
Det var ju så, jag hade ju ingen kvinnlig förebild. Det var ju Pia och Lena Widerkull som kom sen då när man var på elitlägret då i Halmstad. Det var ju de liksom som man kom, men annars min favoritspelare var ju Van Basten och senare var det Zinedine Zidane. Det var mina favoriter. Men jag hade ingen dröm ut i Europa så, utan det var ju damallsvenskan och landslaget då. Sen så valde jag ju bort att bli proffs så då, men det har nog också att göra med att jag är hemma så här och vill ha trygghet runt mig och så, som gjorde att jag valde att vara kvar hemma då. Men damasvenskan har ju alltid varit en bra liga också, och jag ångrar inte mitt val, det gör jag inte.
Ja, det var Philadelphia var det prat om, vill jag minnas. Det
var
Perugia.
Ja, herrar.
Det var ju
jäkla historia. Det var ju, först var ju Perugia intresserad av Hanna Ljungberg. Sen var det ju mig också efter VM då, så det var mig och Hanna. Och den här presidenten, han var ju på som attan. Och det var ju bara en jippogrej. Jag menar, hade jag och Ljungan åkt dit ner så hade vi varit med i en träning, så hade alla killarna tacklat ner oss. Och, nej, men det var ju, han var ju speciell den här. Men det var faktiskt så att vi träffade Perugia på Järva Krogs Scandic, jag och Djurgårdens gamla ordförande Per Danell. Vi satt där i lobbyn och diskuterade. Och det kom ju inte till liksom att vi diskuterade ett avtal på djupet så, men det var bra erbjudande. Och sen så det sista samtalet jag hade från klubben då, presidenten var, nej, men kom ner, för bo i mitt residens och ta med er kompisar så får ni se Lazio i helgen, du vet så här. Så det var ju liksom, man kunde ju tjäna pengar på det, men det hade, jag tror det hade förstört karriären att dra dit istället.
Kan inte ångra det lite, tänk testa.
Ja. Nej, men för pengarna så där, att vi någon gång skulle, det är ju liksom det som är nu liksom när Kina kommer, att skulle det liksom att man ett sista år bara för happening och tjäna pengar, så kanske man skulle välja det då. Philadelphia däremot, när Pia var där, när jag var och träffade henne i hennes lägenhet och när hon ville ha över mig, då skulle jag egentligen bara skriva på, och det var bestämt att min fru då skulle åka med över eller komma över och sådär. Men då var det så att man fick inte representera ett klubblag under mer än ett klubblag under samma kalenderår, så jag tyckte säsongen blev för kort för att spela ett mästerskap sen. För min tanke var ju, nu åker jag dit, kommer hem och spelar i Älvsjö resten då. Men det fick man inte. Så det avgjorde att jag tackade nej och drar till Philadelphia.
Du var inte blivit utlånad?
Nej, det var någonting med utlåningsavtal som jag inte, man fick bara representera i en klubb. Nu kunde du, senare har du ju kunnat åka dit, sen komma hem och spela då. Så det gjorde att jag tackade nej till det. Det är lite sådär. Det hade varit ändå lite häftigt faktiskt. Det hade det.
Philadelphia.
Ja, det var fint.
Representing Philadelphia. Ja. Victoria Svensson.
Ja, det är såhär NHL-hockey mer amerikanskt.
Hur var det i plugget?
Okej. Jäkligt bra idrott.
Ja.
Nej, men jag hade ju den inställningen. Fotbollen betydde ju allt för mig. Men jag lovade mamma och pappa att skolan skulle jag klara med godkänt liksom. Jag skolkade ju inte eller något sånt, men jag fick plugga ganska mycket för att få godkänt. Jag var tvungen att läsa på prov och sånt där. Det är inte som, kom ihåg, två killar i min klass som knappt behövde plugga. När lektorn läste första raden, sen kunde de allt. Lite orättvist tycker jag. Men det kanske var så för fotbollen för mig då, att jag hade lätt där. Nej, men okej, men inte mer. Men jag skötte det, och det är någonting jag säger idag när jag träffar unga spelare. Och ute, om jag är ute och föreläser, att sköt alltid skolan. För som damfotbollsspelare har du inte liksom kanske pengar att leva på efter, utan du måste ju ha en utbildning så du kan vara godkänd då när du väl ska söka jobb.
Förutom idrotten, vad var favoritämne?
Jag gillade matte. Sen kan jag inte säga att jag är bra på mig, men jag gillade matte. Det gjorde jag. Men jag gick ju restauranglinjen sen och fotbollsgymnasiet, och alltid varit intresserad av att laga mat. Men det kom mer i gymnasiet då när jag valde det. Men matlagning är en passion som jag och min fru har hemma också. Det är där
vi lagar bäst mat. Ja, på vinnarinstinkt.
Ja. Vi har delat upp det så att jag gör vardagsmaten, för jag hämtar oftast barnen. Och Millan lagar på helgen. Men vi gillar att ha mycket folk hemma. Då bestämmer vi ju tillsammans så där. Men då får hon kanske pula mer med själva matlagningen när det är fest.
Så när du gick gymnasiet, då var du sugen på restaurangbranschen alltså?
Ja, jag valde, det var ju fotbollsgymnasiet i Borås då, och så valde jag restauranglinjen till det då. Vi var två som gick restauranglinjen och hade fotbollsgymnasiet. Alla andra gick samhälle eller något sånt där. Men det som var dumt där var ju att under en av matlagningsdagarna, vi hade matlagningsdagar två gånger, så hade jag fotbollsträning en morgon av dem. Så jag missade ju en halv dag. Så det jag lärde mig på var ju ute på praktiken. Men det var där jag fick lite passion för att laga mat.
Vad är din specialitet?
Ja, förutom vardagsmat och köttfärssås och sånt där. Så, men vi gillar att testa.
Kåldolmar, du bara på kåldolmar.
Nej, men jag kan inte säga. Jag är nog ganska bred i det. Men vi gillar att testa nya grejer. Pulled pork och sånt där är ju väldigt inne. Men det är ju väldigt lätt också. Någon god krydda, sen står den i ugnen hela tiden. Men jag skulle nog säga att min köttfärssås. Och sen hade jag två rätter när jag kom hit upp. Och det var fläskfilé alla veckan. Det är en fläskfilérätt med vitt vin i. Väldigt enkel att göra. Och så tacopaj. Det var mina specialiteter när jag kom hit upp. Jag är nog ganska bred i det. Och gillar skaldjur gillar jag också. Men det är ju inte så mycket att laga.
Nej, det är bara skala.
Ja, det är skala liksom. Vi gjorde en thaimusselsoppa i fredags, den gjorde vi ihop, jag och Millan. Blev grymt god alltså. Ja, nej, men jag är nog ganska bred i det.
Vilket kök gillar du bäst? Är det det svenska husmanskostköket, eller är det italienska, eller är det hamburgarna från Philadelphia, Philistik?
Ja. Jag tänkte säga vårat nyrenoverade kök hemma, för det är vi ruggigt nöjda med. Nej, men jag gillar ju svensk husmanskost, men som jag säger, liksom, vi gillar att testa allt från thai till libanesisk till, nej, det gillar det.
Ja, då har vi alltså passerat. Du var nere i Gitex 1997, det var ingen rolig upplevelse. Gitex är ju klassiskt lag, men ni åkte ur som du sa det året.
Ja, men så var det ju, alltså när jag kom dit, då var det många av de här gamla som hade spelat länge som slutade. Så vi var ju ett ganska nytt lag. Så, men jag tog nog lärdom, förlorade ju hela tiden. Jag kommer ihåg när vi mötte Älvsjö och här, de vann ju liksom 5 guld på raken. Jag var med 2 av dem då. Mötte Silla som sitter här utanför idag, min, hon var mittback. Hon spelar ju Älvsjö också, landslaget. Han jagar ju som att han fick ju inte röra bollen. Det är ju inte en chans mot dem då, som Malin Andersson på mitten och Malin Svedberg och så. Nej, det var ett tufft år men lärorikt ändå, tycker jag.
Mm. Och sen haglade anbuden alltså.
Ja, redan först då, redan 96, då var det många damallsvenska klubbar som hörde av sig. Men jag ville gå klart skolan och ta körkort. Sen gick jag ut till Jitex året efter. Och sen så åkte de ju då, och då kom det ju mer anbud då. Så blev det ju Älvsjö. Jag var uppe och provtränade med Hammarby också, men det blev Älvsjö.
Debut i A-landslaget.
96 oktober, Italien borta.
1-0.
1-0, Malin Svedberg knä in bollen.
Ja, det minns du. Ja. Jag... Hur var känslan då? När du hade, du var uttagen i A-landslaget som hade varit din dröm.
Ja, då var ju Marika Domanski, min chef, Lyfors då, min chefs första landskamp på min första.
Oktober 1996.
Så. 96, ja. Mm. Så är 97. Nej, 96 oktober. Då spelade jag division 1 i Nittorp. Så det var ju häftigt att bli uttagen som division 1-spelare. Nej, men jag kommer ihåg liksom, vilket tempo det var på träningarna. Det är mitt minne. Liksom. Högt tempo. Och sen matchen satt och Marikas första. Och jag var satt mest och var fascinerad över fyrbackslinjen, hur de jobbade. Vet, så här. Sen fick jag hoppa in sista kvarten. Jag vill minnas att jag fick hoppa in istället för Anna Pojanen. Som jag blev bra polare med 98 när jag flyttade upp till Stockholm. För hon var ju också ny i Älvsjö. Så hon tog ju hand om mig. Men jag tror jag bytte med henne och fick hoppa in som någon slags yttermittfältare. Och få ett friläge och det är offside. Tyvärr. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det var högt tempo och att vi vann matchen. Typ.
Det gjorde ju mål så småningom, alltså 166 A-landskamper och 68 mål. Det är ett makalöst bra målsnitt.
Ja, men det är okej, men Lotta Schelin är ju bättre. Nej, men jag har fortfarande rekordet med 5 gjorda mål i en landskamp.
Ja, mot Rumänien. Och det är väl all time över hela världen, är det inte det fortfarande?
Ja, det är, men i damlandslaget i alla fall, och sådär. Men det är någon som ska slå det, men ja, jag har fortfarande andra mest landskamper efter Sjögran, men nu kommer ju Schelina, så hon spelar och nu hon, ah shit, hon har varit bra i Algarve nu med. Nej, men det är ett hyfsat facit, tycker jag. Alltid gjort mycket mål i damallsvenskan och i landslag, men jag har också haft ruggigt bra spelare runt mig, så får ju tacka dem för det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det Du, det första landslagsmålet, det är ju alltid speciellt.
Jag kommer inte ihåg.
Du kommer inte ihåg det. Jag tror du skulle berätta att jag fick bollen höger inne på positionen, jag drev förbi två stycken.
Nej, kineser. Vem var det mot?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Jag
vet ju när du gjorde debut, men sen tänkte jag, så vet jag 68 mål.
Nej, men på allvar, det måste jag ju faktiskt googla på. Jag tänkte säga, varför förr så kommer jag ihåg väldigt mycket. Alltså OS, VM. Ja. Men nu känns det som att jag bara kommer ihåg VM 2003 typ.
Varför då?
Nej, men jag vet, ja, det är ju det bästa och det sämsta minnet, brukar jag säga, finalen där och sådär. Men jag vet inte, jag börjar bli gammal och glömsk, tror jag. Nej, men jag kommer ihåg lite grejer så, men jag kommer faktiskt inte ihåg första lands. Nej.
Det bästa av de här 68 målen, det är du liksom det gladast och varmast i magen av när du tänker på?
Ja, det är många. Men jag gjorde tre mål i VM 2003, och det viktiga måste jag nog ändå säga var när vi vinner med 1-0 mot Nordkorea, när Malla slår bollen och jag liksom bredsida volley in. Men sen har man ju några så här, jag kommer ihåg nicken mot Brasilien och sådär, och sen några så här bra minnen liksom, jag tror det var mot Schweiz på Råsunda när jag curlar in den i krysset, eller nick på nya gamla Ullevi i Göteborg när det var 12 000 pers mot Brasilien där liksom, sådana. Men det, skulle jag välja ett, så är det nog Nordkorea-målet. Men det är inte min bästa match.
Vilken är det då?
Jag tycker nog att Kanada-matchen i VM, när vi vänder och jag får assistera till Josse, när mostern slår den här snabba frisparken till mig och jag spelar fram till båda målen när vi vänder 1-0 underläge till 2-1 då. Det är nog min bästa landskamp, tror jag. Jag tror det. Hade någon bra 2009 också, men skulle nog säga bästa i Kanada i VM där.
Du fick diamantbollen två gånger, 98 och 2003.
Ja, första året i damallsvenskan, det var nog mycket att göra med, det var inget mästerskapsår heller. Men jag gjorde ju, 32 mål. Anna Poinen assisterade till 26, tänkte jag säga, jag vet inte, men gjorde många mål det året. Och sen var det ju VM året 2003 när jag hade ett grymt år i Djurgården Älvsjö. Vi slogs ju precis ihop, hade som mål att ta guld inom tre år och vinna det året. Och sen VM då. Jag hade ruggigt bra spelare runt mig, både i Djurgården Älvsjö och i landslaget. Så det var ju de, alltså jag hade ju inte gjort det själv liksom. VM eller 2003 var det bästa året totalt sett liksom. Fick spela en sån rolig position också i Djurgården Älvsjö med släpande forward eller offensiv mittfältare, och det passade mig. Mycket assist och mycket mål så här.
Ja, hur vad har målskyttar för speciell personlighet egentligen?
Jag vet, men jag skulle inte säga att jag bara är målskytt. Det året när jag gjorde 32 mål var ju målskytt, men 2003 när det var, tror jag, 20 assist, 23 mål, det är ju ändå mycket assist så. Så jag tror för min del, som sagt, de 32 var det ju säkert någon som man petade in också, eller stod rätt bra i boxen och sådär, men min styrka var nog speluppfattningen. Det var ju inte speciellt snabb i en löpduell, utan det var mer snabbare i huvudet och ja, men speluppfattning, spelförståelse, vinnarinstinkt, hyfsat bra på huvudet för att vara kort liksom. Så jag vet inte om jag hade, och sen ruggit mycket träning,
tränar mycket avslut.
Ja, inför, jag brukar tacka Anders Johansson, min gamla tränare i Älvsjö, för året 2003. För så mycket vi nötte på morgonen, halt rätt, vända upp och kölaren i bort eller högt i främre eller sådär. Alltså, det var ju 150 års slut en morgon liksom. Bara att, det låg ju bakom mycket det året. Men sen jag har ofta tränat egenträningar, oftast på morgonen eller efter träningen, att i alla fall stå kvar några och trycka några avslut eller så.
Du fick ett bollen i straffområdet, så att det var felvänd. Satt i ryggmärgen bara. Du hade tränat så mycket. Vad kände vad du skulle göra? Eller går du beskriva?
Ja, men så var, du visste ju, målet står ju där det alltid står liksom. Och jag brukar säga, det året jag tyckte det gick tyngre, Jag tappar ju lite min... Ena gången jag tappat min startplats var ju efter OS 00 och inför EM 2001. Sen tog jag tillbaks platsen under EM där. Men du vet, det satt inte så här, tog en touch för mycket och så var chansen borta. Men då när man hade det här flowet, då vet man ju liksom, man nyper ju direkt man får den. Och den känslan är ju underbar. Och ändå det året gick tungt för mig, så gjorde jag 19 mål liksom. Så det var ändå inte så, men det var liksom inte riktigt det här flytet. Och jag tyckte inte det var lika kul just då. Jag vet inte, men du känner liksom att fan, ge mig bollen, jag gör målen typ. Jag kommer ihåg den känslan ibland.
Är det så att vara i zonen som du så populärt heter? Du kände att allt sitter, ni behöver inte vara orolig.
Ja, det, så är det. Men sen är man ju beroende av andra. Man såg känslan var. Ja. Liksom man kommer ju ihåg de här matcherna när det verkligen var att nej, men passa mig, jag gör mål. Eller ge en öppen pass. Liksom, man kommer ihåg den känslan samtidigt som man kommer ihåg de här matcherna när det var riktigt tungt. Eller man kände redan på uppvärmningen, nej det här är inte bra. Men då gäller det ju att vända den här. Men jag tror jag levt mycket på att jag gick aldrig ner på en träning. Jag ville alltid vara bäst. Det spelar ingen roll om det var en grusmatch på Stadshagen eller om det var en träning i regn eller rusk. Jag ville vara bäst. Och det jag krävde, jag har alltid varit liksom krävt av mina lagkamrater att du ska alltid ge allt. Sen kan du ha en skitdag liksom att allt flyger, men du ska alltid ge allt. Därför annars är det ingen idé att du jobbar 8 timmar på jobbet sen kommer du att träna liksom. Men sen ska ju också vara att jag har ju också inför... Efter VM 2003 när jag fick lite mer lön och kunde gå ner i arbetstid. Att man fick ju också med sig att vissa tjejer kom och hade jobbat en hel dag medan jag hade kunnat vara ledig halva dagen. Men vi hade ändå, när du spelade med de bästa tjejerna och de som verkligen ville, så hade vi som mål och krav på varandra att vi skulle i alla fall ge vårt bästa på träningen. Sen kunde man må skit ibland liksom. Men jag tror inte du kommer någonstans annars.
Hur var det då? Sen när du var inne, du känner nu den här pondersen som du får när allt går bra. Och så är det någon som inte spelar bollen till en, ropar du jädra kärring, håller på med? Eller alltså, hur var det mot lagkamraterna?
Nej, men i början jag fick jobba med mitt humör, för jag drog på mig några ruggigt dåliga gula kort. Jag har bara varit avstängd en gång, och det var när det var det här systemet, 3 gula sedan avstängd. Det är en gång jag varit, men eller tjat på domaren, vad fan, man lärde ju sig till slut att domaren tar ju inte tillbaks frisparken eller ja, så här då.
Trodde du det förut?
Ja, men ja, typ innan man blev klok, och sen när man blev lagkapten både i klubblag och landslag då, och äldre liksom, så måste man ju skärpa till sig. Nej, men jag Jane Törnqvist alltid med att hon var på mig med kroppsspråket när jag tror hon var skadad i en match på Kristineberg och så, med att vilken, det ser inte bra ut. Efter det så tänkte jag liksom att nej, du måste liksom ta bort det där. Och sen också, men jag har nog kvar att jag alltid låter aggressiv. Det gör jag privat också, de 3 första orden.
Är det dialektalt eller?
Ja, när det är en tävling så här.
Ja, okay.
Men jag menar inget illa. Det, och sen jag brukar skoja med Anna Nyström som är gruppchef här på domaravdelningen, som är en gammal domare. Hon har gått på linje många matcher. Jag fick krypa till korset när hon började jobba här och be om ursäkt. Det var ju ändå i tävlingens hetta, liksom, i stundens hetta så här. Och det förstår ju hon också liksom så här. Nej, men ju äldre jag blev, ju klokare blev jag, skulle jag nog vilja säga. Men jag var inte den lättaste att spela med. Emma Lund, som jag spelat mycket med och som var i Djurgården med lite också. Hon tydde sig lite till mig. Vi pratade än idag, men jag kunde låta arg. Men jag menade inte så argt, liksom, utan det var ju mer en försöka hjälpa dem så. Jag vet inte om det var svar på frågan.
Ja, nej, men det var väl lite med den vinnarmentaliteten. Du ville vinna. Du känner ändå sådär att jag kanske har trampat några på tårna på vägen fram. Är det alltså domar och liknande?
Ja, det gör man ju. Men jag hoppas ju också att de förstår att det är liksom i stridens hetta. Och sen, man blir lilla klokare ju äldre man blir. Tycker jag.
Ja, du kom ju då till Djurgården, till Älvsjö var det 98 till 02 som blev ju Djurgården Älvsjö sedermera, och det blev ju bingo direkt. Guld 98, guld 99.
Mm. Ja, jag kom ju dit och hade ju Älvsjö 3 guld. Så vann vi ju 2 till då. Det var ju riktigt. Det var ju riktigt bra lirare där då. Vi var många landslagsspelare också.
Och kan du berätta hur det var träningen? Alltså var det som på att vara på landslagsläger när ni tränade i Älvsjö?
Ja, det var det. Och sen så, vi hade några tränare där. Jag var ju ung och ny så här. Och vi hade ju så bra spelare så tränarna kunde ju inte vara kvar.
Vi
var bättre än tränare.
Vilka var ni där?
Jag tar inte på mig det, men våra, de mest... Nej, men det var ju Malin Svedberg. Mm. Det var Malin Andersson, det var Cecilia Sandell, det var Malin Allberg, det var... nu tappar jag en massa här, men vi var Ulrika Kall... Nej, men det var jättemånga spelare. 7-8 stycken, Anna Pojanen och jag liksom och sådär. Så vi, det var riktigt hög nivå på träningen och vi kunde ju leda dem själva. Alltså många av de erfarna spelarna kunde ju leda dem. Så det var ju en 2-3 tränare som... Jag var sjuk en träning, jag var sjuk väldigt sällan. Nej, men när jag kom träningen dagen efter så hade tränaren fått gå. Den där kicken. För att de klarade inte av liksom nivån. Nej, men jag fick vara med 2 guldår där då. Det är fortfarande rekordet med 5 guld på raken. Det tror jag ingen har än med de 5 som Älvsjö har. Sen så kom det ju några tyngre år när några riktigt bra spelare slutade. Men vi låg ju uppe i topp liksom 2000, 2001, 2002. Sen så var det ju ekonomin som gjorde att vi fick slås ihop med Djurgården. Jag kommer ihåg att jag fick veta efter vi hade slått ut Djurgården i kuppen tror jag på Hjorthagen. Kom vi in i omklädningsrummet, vi hade inte hört någonting. Nej, men ni ska slås ihop med Djurgården. Och det var ju största rivalen när det var skitkonstig stämning. Men sen var vi ju så att det var ju många Älvsjö-tjejer som mest Älvsjö-tjejer som blev kvar och sen de bästa i Djurgården och så här. Och det blev och så kom Thomas Stenneby som tränare och han fick ihop gruppen väldigt bra. Och det var ju många som jag kände genom landslaget också som Elin Flyborg och Sara Johansson och Ulrika Björn och nej, men vi var ju ett ruggigt lag alltså. Men vi trodde ju inte att vi skulle hinna få ihop det till att vara med och slåss om guld. Men sen så slogs vi med Umeå där, speciellt Umeå då, 2003-2004 och vi gick ju till final i Champions League då, eller Women's Champions League och åkte ut mot Potsdam då och sådär. Men det var 2 grymma år. Och det var häftigt.
Mm.
Sen så slutade ju några igen liksom, och så tappade vi det lite. Och så här, sen var jag med fram till 2009. Ja, vad ska jag säga? Nej, men det var ju...
Hur var rivaliteten mellan er och Umeå?
Nej, det var det ju. Alltså, jag hade ju kompisar där i Malin Moström och Hanna Ljungberg och Frida Östberg. Och det var ju inga problem när vi kom i landslag. Men sett när Umeå och Djurgården Älvsjö spelade så var det ju rivalitet. Marta var ju Umeå också. Kommer speciellt ihåg, var det Champions League-match på Råsen där vi spelade? Vilka dueller det var alltså. Nej, men det är ju klart det var.
Hur var det väl att jag hade Johanna, Hanna Marklund? Var inte det känns som att det skulle
på
vara...
På plan,
alltså ni får målskytt och forwards och vinnare...
Nej, det är Ljungberg.
Ljungberg.
Hanna Ljungberg. Marklund mötte ju
Hanna Ljungberg, hur var...
Nej, men det var ju ingen... Men det är ju, vi är ju alla är ju tävlingsmänniskor och Umeå hade ju guldspelare då. Liksom. Det är ju lite det de har saknat nu. Liksom, där går du in i en träning... Med Umeå-tjejerna, då är det på liv och död liksom. De var ju grymma och nivån var ju grym och sådär. Nej, men vi har alltid haft en bra nivå där. Man har ju haft mer dueller mot, det var därför jag tänkte, du tänkte Hanna Marklund.
Ja,
jag tänkte säga så här att de värsta duellerna har jag nog haft mot Carolina Westberg i Malmö och LB07. Mm. Vi hade nog mer, fast vi var goda vänner utanför, men på planen då, det var inga
var schyssta ord. Var de elaka mot dig?
Ja, jag var nog elak mot dem.
Jaså?
Nej, men du har ju haft några backar du har mött så, sen jag är ju ganska kort också liksom. Nej, men
också svår att komma åt, för det täckte ju bollen bra.
Ja, jag vet, Silla brukar säga när hon mötte Hanna Ljungberg att det är svårt, Silla lång och Hanna kort liksom, och komma åt liksom oss som korta spelare då. Nej, men det har det ju varit, men jag har aldrig ansett att det har varit några problem när vi då kom ihop i landslaget sen med Umeå. Det var ju Umeå, Malmö och Djurgården, Älvsjö som var de stora då. Och vi hade ju flesta. Så jag upplevde aldrig att det var några problem med det.
Nej, men jag tänkte det var lite tufft att konkurrera och vem som är den största målsprutan i svensk fotboll. Och...
jag tror att... nej, jag upplever inte att varken jag eller Hanna är så som personer heller. Men sen så liksom, vi fick ju det grymt till att Marika trodde på oss liksom inför VM 2003. Vi tränar ju ihop varje träning och det känns som, och så mosan hängen liksom droppande bakom oss. Det känns som vi visste precis vart vi hade varandra och... för min del var det inga, och jag tror det är ömsesidigt liksom, att för oss, jag ville ju göra Hanna bra och Hanna ville göra mig bra. Det gällde ju att vi skulle få det att komplettera varandra. Det, och Hanna var ju en sån spelare liksom, alltså grym liksom i djupled, grym i boxen, en grym målskytt liksom, och
Du har ni båda två, du har alltså 267 matcher i damallsvenskan, 259 mål vilka.
Jaha, okej. Okay. Ja, den siffran
är... ja, det har jag skrivit upp här. Om jag har skrivit helt galet, men det tror jag inte.
Jag tror det stämmer. Och då valde jag ju bort allsvenskan ett år och 96 där också. Men, nej, men det är okej, facit.
Ja, det är ju ett
match. Och sådana
kuppguld och fyra SM-guld, två diamantbollar. Och så har vi det där rekordet med fem mål mot Rumänien den 16 juni 2007.
Ja, det var grymt.
Ja.
Jag kommer ihåg något mål, det var någon frispark också. Så där. Nej, men det var... Rumänien var inte det bästa motståndet heller, men du ska ändå göra fem mål. Så, nej, men det... kul, och fortfarande har jag ett rekord kvar eftersom Sjögran har tagit det ena. Målrekordet i landslaget hade ju faktiskt Sanna Ljungberg och innan Lotta Thore då, så rekordet till för att slås, och jag hoppas att det är fler som går om mig i landskamper också.
Du, vem är den bästa du spelat med?
Jag tycker det är svår sådana här frågor, liksom diamantbollen så här, för mig finns det också det här.
Ja, det kan ju vara för dig, alltså den kemin kanske som du hade med någon speciell, alltså som du känner.
Ja, men du vet det här, jag tycker ju alltid det ska vara en på varje position som är liksom, eller är en ytterback till och med, och en back så här, men jag tycker Hanna Ljungberg har ju varit inne på, hon var ju ett vi två tillsammans tyckte jag var ruggigt bra. Men jag tror jag har sagt i många intervjuer att jag tycker att Malin Moström är... ja, men hon hade... ja, men ruggigt lätt att spela med. Löper och kompletterade oss forwards väldigt bra. Och blixtlås mellan försvar och anfall och sådär. Men jag skulle nog vilja säga både Hanna och Moström. Men sen, jag är ju sådär, liksom, jag har ju spelat med ruggigt bra backar också, i Jane Törnqvist och Hanna Marklund och Cecilia Sandell och, ja, men det är så många. Måste jag välja?
Ja, nej, det är okej.
Ja, men det är ju likadant, jag har spelat med och mot liksom, men,
ja, vem är den bästa du har spelat emot då? Vem är den bästa du har spelat emot? Som du har,
Jag har ju nämnt Silla några gånger under den här intervjun.
Du kanske spelar
och komma förbi liksom. Det är svårt. Nej, men sen, du har ju mött liksom bra spelare i Mia Hamm och tyska spelare som har varit ruggigt bra liksom. Det är många.
Men vem är den största genom, är det Marta, är hon störst genom alla tider tycker jag. Alltså, vi kan prata om Pelé och Maradona och så där på här sidan. Vilka motsvarigheterna på de sidan?
Marta har ju kommit liksom lite mer, hon världslaget när jag och Moström och Kari Jönsson var med i det 2004 efter VM. Då var ju Marta med, men hon var ju ung och ny då, kom ju till Umeå efter det. Hon är ju ett antal år yngre än mig. Men Marta har ju självklart betytt otroligt och betyder otroligt mycket för fotbollen. Men det finns ju också andra som har betytt och betyder mycket också. Det finns ju många tyska spelare och många amerikanska liksom, det gör det ju.
Vilken tränare är den bästa du haft, eller det som har betytt mest för dig, Vika?
Jag skulle nog nämna tre stycken. Och det är Anders Johansson som jag hade i Älvsjö då, med den individuella träningen som vi hade också. En otroligt skicklig tränare. Coachningsmässigt så är det Marika Domanskeli-Fors och Thomas Denneby. För jag tycker de är två otroligt skickliga coacher. Men sen så finns det ju också i ungdomsåren. Jag hade Per Edberg i Nittorp som tog mig till Nittorps 17-årslag från Grönhags IK då, liksom. Och jag spelade 17-års och B-laget och gjorde debut i A-laget på. Men det, sådana har ju också betytt jättemycket för mig. Men Anders, Marika och Thomas är de tränarna som har betytt mest för mig.
Fantastisk karriär. Och en fantastisk karriär ska ju sluta på ett fantastiskt sätt. Du avgör alltså derbyt med Hammarby. Eller mot Hammarby. Du avgör derbyt mot Hammarby med Djurgården 2009.
På kanalplan.
På kanalplan.
En straff.
En straff. Ja. 1-0 slutar matchen.
Ruggigt dålig match. Det var mycket ruggigt jag använde idag. Du vet, upprepa. Nej, men det var ingen bra match. Men vi vann den och det var otroligt viktigt för mig. Och straff. Jag missade många bra lägen. Men så fick jag sätta den här straffen. Men då var jag nervös eftersom jag hade missat så mycket i matchen. Så den då, så EM i Finland var ju mina sista. Så ja, det blev ett mål i alla fall.
Hur kändes det att spela den där matchen? Avslutningsmatch.
Men det var ju... Ja, det... Ja. Nej, men alltså det var... Konstigt. Jag har ju spelat fotboll i... Fotbollen har ju varit mitt liv. Ja. Och Kiki Bengtsson skulle ju också sluta, sa hon då. Så det var ju liksom massor. Vi satt på presskonferens och det var sista man. Men hon fortsatte. Hon spelade ju än, tänkte jag säga. Nej, men hon... Vi skulle ju göra det tillsammans då och sluta där. Men hon körde ju på lite till. Och, nej, men det var ju speciellt. Och sen mamma och pappa var ju där. Och Millan och vårt ena barn då, som var mycket till att jag ville sluta också. Och vara med familjen. Och kände jag mig mätt på det. Det betydde inte lika mycket en förlust. Och då
du var
tror
inte
jag
arg
färdig
på träningarna längre kanske?
Nej, men inte på samma sätt. Liksom, och efter en förlust, du kunde inte komma hem och så har du ett barn hemma och var sur i 2-3 dagar sedan du var innan. Och då kände jag att jag är nog färdig. Sen var kroppen färdig. Mycket problem med hälsenorna och sådär. Och jag har fortfarande problem med det. Liksom, kan inte träna riktigt. Liksom, eller går i perioder så här. Jag är fortfarande en träningsnarkoman. Jag är inte trevlig om jag inte tränar. Och då är det ju inte roligt när man skadar sig och inte kan springa eller sådär. Nej, men det var också mycket. Det gjorde ont i kroppen.
Mm. Sen var det ändå viktigt för dig att få sluta när du själv ville. Du fick avsluta. Du fick avsluta med mål. Du fick avsluta med ett mål i derby dessutom.
Ja, det är ju klart. Och jag vill inte spela med hur landslaget gjorde. Ändå ett hyfsat bra 2009 i landslaget. Där jag tycker vi var väldigt bra fram till EM började egentligen. Så jag vill inte spela eller att det skulle bli jobbigt framför bundskaptenen som var att peta igen eller du vet så här, utan jag ville ändå sluta någorlunda på topp.
Var det svårt beslut att ta?
Nej, men jag var ju faktiskt på väg att sluta tidigare efter, nu måste vi så det blir rätt år här. VM 2007, då var jag så jäkla besviken. Och då vill jag sluta. Men då var det ju liksom mest, det var ju mästerskapsfritt år, va? Nu tänker jag rätt då. Nej, 2008 var det ju, det var efter 2005 jag ville sluta. Så var det ju inget 2006, men Millan övertalade mig lite får jag säga. Vi pratade ihop och sådär. Och så var det VM 2007 och så kom det en dipp igen då när vi åkte ur den. Och då var jag såhär, nej, vet i sjunden om jag ska köra. Om vi tar oss till OS, men så kvalar vi mot Danmark borta och sen på Råsunda för att ta oss till OS. Och då gick det ju så jäkla bra och så vinner vi de matcherna och sådär. Då bestämde jag mig direkt, nu kör jag OS och så kör jag EM också och så slutar jag, för det är inget mästerskap 2010. Så jag var ganska inställd på det och sen... Vill vi ju skaffa ett barn till och då skulle jag bli gravid. Eftersom vi kan bestämma lite eftersom vi är två tjejer. Ja. Liksom. Ja. Så då hade vi ju bestämt det också. Så, nej, men det vart inte så. Men däremot var jag ju rädd för livet som skulle komma.
Ja, vet, från hur att mycket man... hade du förberett dig? För du hade ju gått på restaurangutbildningen där nere i Borås. Och då hade du dessutom missat ena restaurangtimen där på grund av fotbollsträning. Nej, men hur förberedd var du på det vanliga civila livet? Så att säga?
Nej, men det var ju lite det där. Vi var faktiskt lite... lite. Vi pratade ihop oss hela medlemmarna, för det var ju liksom från att vara borta varje kväll på träning och borta varje helg på match och borta på resor liksom under året och sådär upp till kanske mellan 80 och 100 dagar liksom, så gå in ett svenssonliv liksom med hämtning och lämning då och jobb och sådär. Men det gick bättre än förväntat. Vi är lite så här mycket, vi har ändå hängt ihop i 19 år, jag och min fru, och vi var lite så här, nu ska vi börja gå varandra liksom. Det har kanske ändå betytt mycket att vi inte har varit tillsammans hela tiden, men det har gått, det gick över förväntan, och jag gillar
det. Har du saknat, har du suttit hemma och tittat på matcherna och sagt nej, men alltså
jag skulle inte
ha lagt av.
Nej, så jag vet att jag inte skulle kunna prestera så som de gör där ute, men däremot så som jag har jobbat med EM 2013, fick gå in i den här bubblan igen, fast göra det och jobba med det utanför, alltså utanför planen, det var häftigt. Och få uppleva ett mästerskap så. Men sen så när man har varit och kollat liksom på VM i Tyskland och sådär, jag saknar ju fortfarande de här stora matcherna. Och det här är verkligen gäller och sådär. Det kan jag sakna fortfarande, men jag saknar inte det här. Jag gillar ju att träna än, men inte varje kväll, inte varje helg. Och därför är det så på något sätt tacksamt att jobba med att jag inte har blivit tränare än i några klubblag. Jag vill ju inte tillbaka det här vanliga, vara borta varje kväll och varje helg än, för vi har små barn. Med landslaget, då vet jag, åker ju också med landslag ibland. Senast var det F18-landslaget i Finland före jul. Då vet jag, nu ska jag vara borta 7 dagar med dem. Och det är de här dagarna. Och då går jag all in där liksom och får värsta boosten och vara iväg med dem. Så på det sättet är det ju tacksamt att jobba med landslaget, så att man är iväg under perioder. Men det är ju klart att sitta och titta på en match, ja vad häftigt.
Ja, framförallt i början, du var ju ändå bara 32 år nu.
Ja.
Det är ingen ålder.
Men det var, när jag var iväg på VM i Tyskland där och tittade, jag trodde jag skulle sakna det mer än jag gjorde då. Faktiskt.
Du nämnde mamma och pappa, vad jobbade de, eller jobbar de med förresten?
Ja, nu är de pensionärer båda, men mamma tandsköterska och pappa, ja. Jag har jobbat där på det jobbet, det har alla mina syskon gjort, 2 äldre systrar och lillebror, på, då hette det Claes Johanssons, ett företag som då tillverkade handbromsar, rattställ till Saab, Volvo och sen Opel. Där jobbade pappa som lagerchef liksom, eller packade lastbilar och men höll på där. Men nu är de pensionärer.
Nu är de pensionärer. Ja, och så har vi familjelivet också. Det måste vi ta upp. Ja, det var ju spännande. Ja. Det där ni blir mamma, ni väljer vem som ska bli. Men det var ingen snack om vem som skulle föda det första barnet, för du var ju mitt i karriären.
Jag var mitt i karriären och min fru dessutom äldre än mig, 9 år äldre, så då kan du ju inte, det blir för sent annars om man säger. Och jag var ju fortfarande i karriären och sådär. Så det var inga konstigheter. Och sen så typ slutade jag ju att spela fotboll 2009 på Kanalplan. Gick komprimerad tränarutbildning ihop med Kiki Bengtsson, Linda Fagerström och en annan tjej. Plus till exempel Johan Melby, Per Zetterberg, alla de här gamla lirarna nere i Gästlöv fick vi gå en komprimerad diplom B-kurs. Den hann jag gå och så skulle man ju tajma in och åka till Danmark då, där våra barn är gjorda, för att tajma in ägglossning och sånt där. Så jag hann typ sluta spela, gå den här utbildningen, och sen drog jag till Danmark och blev gravid direkt då. Det var häftigt.
Ja. Men hur funkar det? Nu kanske det är för det funkar det där, för du kan ju då välja pappa. Vi har förstått så har ni samma pappa.
Ja, samma pappa donator.
Till båda
stämmer
barnen.
Ja.
Hur gör man det? Tittar man på bilder på killen så ska vi ta en från Las Palmas eller ska vi ha en blod? Hur fungerar det? Vet man att man ska välja? Och, det är svåra grejer det där.
Ja, det är väl inte det svåraste. Varför? Man kan säkert välja på olika sätt så, men vi valde bara skandinavisk så.
Men fick ni se en bild på den här killen?
Nej. Vi valde stängd donator.
Kunde man fått se en bild på donatorn?
Jag tror det. Men det är ju ett viktigare och svårare val, öppen eller stängd? Ja. För i Sverige måste den ju vara öppen. Om man gör det. Min fru var för gammal att göra det i Sverige då, så då blir det Danmark. Men vi valde stängd, rätt eller fel, det får våra barn svara på då. För oss handlar det om närvaro. Visst, i dagens samhälle så är det ganska många skilda och det är bonusfamiljer och sånt där. Men för mig och Millan handlar det mycket om att man på något sätt skulle vara närvarande så fall. Och det blir ju inte en donator som dessutom kan vara pappa i sex andra familjer. Liksom, så då. Det finns ju ändå en gräns som är bra då. Men vi valde stäng med rätt eller fel. Det är inte ett lätt beslut, men vi valde det. Och sen får våra barn svara på om det är rätt eller fel när de blir stora nog då.
Ja, för det måste ju ändå, frågorna kommer ju komma. Var är min pappa någonstans? Den kommer ju första på dagis nästan.
Men sen så kommer också den här med kompisar säger, jag vill också ha två mammor. Eller så kommer någon sån här, vår äldsta då, när hans bästa kompis säger så här, men du kan förlåna min pappa. Nej, men du, det behövs inte, jag har ju två mammor. Ja, men alltså de här goda samtalen också. Det är klart, men vi har ett bra kontaktnät och vi har manliga gestalter i våra barns liv, så det känns som vi är bra föräldrar och att de är trygga och att det känns bra helt enkelt.
Det är lite häftigt, för ni är lite av pionjärer på det, med det här sättet att göra, så att säga.
Det finns ju andra som har, om man säger, slåss för det här före vi, om man säger så då. Både med att få leva som vi gör, och Sverige är ju ganska bra när man jämför med andra länder. Och för mig var det ju viktigt, det tog ju ett tag innan jag kom ut att jag levde med en tjej då. Nu är Milla min första och enda tjej då. Vi har levt i 19 år
också. Ja, hur var det förresten? Hur var det beslutet att gå ut och med det? Nej, men, var det konstigt eller var det svårt? Eller var det...
Nej, men anledningen att inte jag gick ut var ju att jag ville vara fotbollsspelare en vecka. Ja. Jag menar, frågar du en manlig spelare, berättar ju inte han om sin fru. Nej. Eller om han nu har en pojkvän, det är ju inte så. Varför ska jag stå? Men sen så växte det upp när vår äldsta kom. När vi fick barn och sådär, då vill man ju ändå berätta. Då vill inte jag hålla det ut, och sen gifte jag oss och då blir det officiellt. Men sen de journalisterna som har jobbat med mig eller mot mig när jag har varit aktiv, de har ju också haft en respekt där, för de har ju ändå vetat att de har inte skrivit någonting. Men när jag missade en match på grund av sjukdom när vi fick vår äldsta då kom det ju några låret ett brev i brevlådan när vi kom hem då, att berättar du inte nu så skriver vi vad vi vill. Och då ringde jag upp två journalister som jag hade förtroende för som skrev om detta då. Och det blev ju inget, alla visste ju om det. Bara, jag kommer ihåg när Anders Johansson, min gamla tränare, berättade att det var ju under... vi hade ledigt, han hade gått där och så bara en känd fotbollsspelare kommer ut. Och han bara... Vadå nyhet? Det vet vi ju om. Liksom, så här. Nej, men för mig, peppar, och jag vet folk har det värre, har det aldrig varit ett problem. Och alla har stöttat mig, mamma, pappa, alla i min omgivning, alla mina lagkamrater. Ja, alla. Så jag är inte, men jag vet ju andra som får slåss för det och har det jättetufft och sådär. Så... inga problem. Så.
När det gäller tjejer så är det ganska okej. Alltså, det är inte så märkvärdigt som du säger. Va?
Det är ganska
så
vanligt.
Men hela det funkar inte. Alltså, och det borde ju finnas... Jag vet inte, men jag har ju spelat fotboll själv i alla år. Men det är ju ingen som har sagt...
Nej, när Anton Hysén kom ut så tänkte man, nu kommer ju kanske andra då. Och sen, jag kan ju inte heller svara på om det finns i herrfotbollen eller inte, men... Om man ser till, det är ju en tuffare jargong på killsidan. Men nog finns det någon mer där ute som inte kanske vågar. Men det kan ju inte jag. Jag är glad att vi lever i ett sånt land som Sverige i alla fall. Men sen så finns det ju några... Ja, det finns ju när det gäller allt. Allt från jämställdhet till tjej eller kille eller svart eller vit. Det finns ju alltid några som inte är... tycker rätt i de här frågorna, kan jag ju tycka. Men vi har det bra i Sverige.
Då kommer ju naturligtvis frågan, hur är idrottsintresset hos barnen? Den som du har burit, är den bäst på idrott eller är det tvärtom?
väljer hon en idrott, ja, så kommer hon bli bra, för hon har mitt humör.
Alltså, ja.
Förra fredagen när det var sportlov så tog jag runt simhallen och skulle simma. Aha. Och hon har typ precis lärt sig. Och hon gav inte upp, kan jag säga, för nu är det ju, när vi var små så tog, ja, vi ju simmärken.
Hon blir sju nu, ja.
Då tog vi ju simmärken, ja, på simskolan. Men det gör man ju, ja, inte nu. Nu är det vi föräldrar som kan bedöma liksom. De går ju på simskola så. Och då liksom, tre försök vi att simma 25 meter liksom. Och hon gav inte upp. Hon är på att sjunka så här, sjunka låter hemskt, men nej, men hon har, väljer hon någonting så kan hon bli bra. Hon kör fotboll och hon kör gymnastik ibland när det inte krockar, men hon har valt fotbollen, ja, och så simskola då. Olle, vår äldsta, kör judo och streetdance.
Ja, streetdance, ja.
Och är duktig, kanske, ja, inte, men han är också väldigt förtjust att spela spel på padda och sånt där. Men duktig judo, tagit otroliga steg i judo. Och jag säger, det behöver inte vara vi är glada att fotbollen är kvar i vårt liv. Än så länge, nu är bara 7 år. Liksom, klart ska få testa. Men bara att röra på sig och ha intresse i någon idrott. Sen är det ju en bonus om fotbollen blir en av dem. Sen så gillar jag judon otroligt mycket. Vi är en liten klubb som heter IK Södra. I Farsta och i Skarpnäck. Alltså det är så häftigt. Det är både en sport som är disciplinerad men ändå skoj och sådär. Det är så kul, jag tycker det är en jätterolig sport.
Är du med och tränar lite också?
Jag har varit med lite, ja, och nu, ja, på söndag har vi beställt, min fru känner, har en gammal arbetskollega som har en son som har varit med, jag tror han har varit svensk mästare i judo. Han ska hålla en specialträning för Olle och en till. Och då ska jag vara med också, kan jag säga. Det är jättekul, men jag är så ovig, vet du.
Men det är fotbollsspelare, ja, ja. Fast du är 1,63, så du borde kunna hålla ordning på tentaklarna.
Jag är stel som attan, alltså, har alltid varit det. Nej, men jag är med när vi får vara med. Det är kul.
Hur tror du det kommer bli för din dotter om hon väljer fotbollen och har en sån morsa som är legendarisk fotbollsspelare? Det är flera som har vittnat om att det inte är lätt för barnen. Alltså.
Nej, jag är faktiskt tränare i det laget.
Hur är det,
nu.
Hur?
Fock, första, flickor, 10. Jag, ja, så, Jonas.
Hur är du som tränare? Är du lika arg på barnen som du var på dina lagkamrater?
Nej. Vi är ett starkt gäng på... Nu hade vi några nya sist, men vi ligger mellan... Nu när vi har kört inomhus, har vi, det var ju fotbollsskola förra sommaren, och så har vi bildat ett lag nu då. Så skulle alla komma så tror jag vi är 15 totalt då, och det är helt okej. Okay. Men då Jonas och jag, en annan pappa då, som kör vi, han också, håller också på Manchester United, det är, ja, det viktiga här, ja, ja. Så vi kör efter deras spel, filosofi, och så älskar han Zlatan och så. Ja. Nej, men för dem handlar det ju om glädje. Det ska vara 60% spel och så ska det alltid avslutas med lek. Och det blir ju en omställning för mig. Var iväg med F18-landslaget helgen innan, så håller man i en träning med flickor 10 helgen efter. Det är skillnad. Nej, det är så roligt. Så jag hoppas tjejerna kommer fortsätta och att vi kan hänga i. Det skulle vara kul att följa ett lag så här. Nej, men för mig handlar det om att... Det är ju föräldrar, ideella föräldrar, det är ju det vi lever på. Och då hoppas jag att alla föräldrar runt om kommer lita på att jag och Jonas gör detta, och så har vi några andra, och det är vi som liksom, jag vill inte ha några skrikande föräldrar på läktaren, utan vill man vara med, då får man vara tränare. Annars får man titta på då. Och så handlar det om att de ska ha kul liksom, och alla ska få spela och alla ska få testa alla positioner och så här. Så får vi se vad det bär här med. Jag menar, de är bara 7 år.
Ja, jag vet, men det kommer inte dröja om hon är duktig för anbuden kommer. Och när är det då rätt att gå?
Ja.
När ska du gå till en klubb där det är lite tuffare konkurrens?
Nej, men jag tycker jag är för mixade lag också och allt sånt där, och jag tycker att det är bra att man provar på många sporter och sådär. Men någon gång, om du vill bli bra i en idrott, så tror jag själv varit där, att du måste välja att satsa på den idrotten. Men sen om du gör det när du är runt 15, när landslagsverksamhet börjar, då tror jag det är ett bra, för annars blir det mycket att välja på sådär. Men ska du bli någonting och bli världsspelare i det, så måste du träna. Jag menar, Zlatan tränar extra, jag lovar. Det är inte så att han har levt på talang. Jag var en talang och jag har alltid fått höra, ja, men det betyder inte att jag inte behövde träna liksom, utan det är hård träning som gäller. Och mycket, om man nu säger så, och mina kompisar tyckte jag försakade en del, men jag säger idag, titta vad jag har fått uppleva och vad jag har fått resa. Så. Men jag är inte för topping och sånt där, men däremot är jag för att vi har bra utbildade tränare som lär rätt saker till unga spelare.
Mm.
Är du med på skillnaden? Ja, liksom, att man ska lära sig att slå en bredsida rätt när du är 7, 8, 9, 10 år. Det ska du inte lära dig när du är 15, 16, 17, utan det kan vi utbilda dem rätt, samtidigt som det också är en lek liksom. Allt då.
Det är ofta föräldrar ju som är tränare på den nivån.
Ja, ja, det måste det vara. Ja. Det är det vi lever på i Sverige. Ja, men också det är som nu i Farsta där jag är. Liksom. Man erbjuder ju tränarna utbildning. Och det tycker jag är bra.
Mm. När ska man sluta ha sin mamma eller pappa som tränare, tycker du? Ungefär.
Ja, det är svårt. Jag är ju inte där. Jag är ju själv först. Jag var väldigt tveksam till att gå in i detta. Men jag skulle ju ändå vara köra Saga till träningen och sådär. Och då kan jag lika väl köra det. Svårt, alltså, men det kanske är i samma ålder när det väl, om hon väljer att nu satsar vi verkligen på det här. Jag vet inte, men så länge tränaren är utbildad. Men ta exempel Yvonne Ekeroth som jobbar här, som varit ungdomsförbundskapten, som var tränare i Djurgården förra året, där hennes dotter spelade, var ju inga problem.
Nej. Du har ju börjat känna på tränaryrket redan.
Ja, och sen har jag ju faktiskt varit förbundskapten för F16-landslaget under, vad var det till slut? Ja, men ett halvår, fyra turneringar då, ihop med en annan. För jag kände mig inte mogen att köra själv, jag hade aldrig haft ett lag själv. Och jag såg ju det som en fortbildning för mig också. Och det var jättekul, men otroligt mycket jobb.
Har du fått blodad tand?
Ja, men barn är för små än för att liksom ta ett sånt huvudansvar, och just ungdomsförbundskaptena, för det är otroligt mycket tid. Du har ju ingen liksom, sån tjänst som man har som A-förbundskapten. Liksom.
Och ska du bli klubbtränare så vet du ju att det är bara en sak som är säker. Du kommer att få sparken också. Ja. Förr eller senare,
ja,
det tar 2 månader eller 22, men du kommer att få sparken, och då får du flytta på familjen också.
Ja, men så är det ju. Liksom, men det jag önskar är ju i damfotbollen att det ska bli ännu mer attraktivt, därför vi har ju många bra tränare som har varit där. Att det ska vara attraktivt att träna damfotboll, och att du ska kunna leva på att du är tränare också. Att det blir mer bekväma träningstider också, så att det blir mer likt killfotboll än så. Men det får man ju, det är ju ett jobb liksom, att då får man ju vara beredd på att man kan få kicken.
Ja. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgnarna? Är det fotboll?
Nej, mina barn. Vaknar de? Nej,
träning ska jag lägga upp idag?
Nej, det är inte fotbollen. Nej. Inte längre, det var det innan. Men jag älskar min familj och jag är väldigt hemmakär. Och...
Ja, du har alltid varit det. Du vill inte sova borta, och nu är du väldigt hemmakär. Jag läste någon artikel att jag borde kanske prioritera mina kompisar bättre. Men det är familjen, det är jobbet och det är min träning.
Ja, men fotbollen betyder ju fortfarande mycket i mitt liv, och jag har valt att fortsätta jobba med det. Och sådär. Men familjen kommer först, överallt annat nära, och sen kommer fotbollen då.
Hur kommer det sig att du, för du var ju, har ju varit familjekär från början?
Ja, det är mamma och pappas fel då. Nej, men vi är alltid vi är en stor, eller stor familj, 4 barn, och alltid, du vet, när det är jul så är det mycket folk och man firar alla högtider och sådär, och mamma och pappa alltid för, det är ju de som har kört mig runt fotbollen och ställt upp, och ja, äldre systrar som har gjort det också. Nej, men det hänger i där, tror jag. Jag har haft en bra uppväxt.
Har du någon devis där som du lever efter? Eller familjen lever efter?
Jag försöker ju att ta vara på dagen, och speciellt med peppa peppar att inte jag... Ja, det finns ju många hemska sjukdomar och mycket annat, så man ska ta vara på livet, och det kan jag bli ännu bättre på.
Bra. Det var stridigt. Jag tänkte ställa en fråga till, men det var så bra. Så avslut, tycker jag. Tack, Vickan.
Ja,
tack, Lysande.
Lysande.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.